Jag vet inte om ni kör, men jag skulle bara säga att jag träffade henne på Big Ben så här 14:45. Eller om hade Big Ben öppet till 5? Alltså det var lite läskigt när man hamnade på Big Ben, för då mådde man alltid skitdåligt efteråt. Man försökte alltid gå hem så man inte hamnade, för att göra en högersväng liksom, efter Olsson, det var en bra grej. Liksom. För gick man rakt så hamnade på Big Ben. Och så hamnade jag på Big Ben och klockan var 14:30. Men då börjar vi om någon anledning prata om Hawkwind.
Hawkwind?
Och då står, ja det är inte många som pratar om Hawkwind och det är inte säkert jättemånga dialoger som förs om Hawkwind liksom på lördagskvällarna. Men vi kom in på Hawkwind i alla fall, för att det är ju ett av mina favoritband. Och jag var ganska upprörd över att det inte fanns någon BBC-dokumentär om Hawkwind. Och då står det en väldigt tjusig rödhårig kvinna bredvid och säger Hawkwind, men jag har ju faktiskt en dokumentär med dem i min handväska. Och då plockar hon upp en bränd CD med en helt färsk BBC-dokumentär om Hawkwind. Och jag tänkte bara att jag måste gifta mig med henne.
Och nu är du gift med henne?
Nu är jag gift med henne och har barn med henne. Så att så kan det vara. Alltså,
men vilken ytterligheter vacker förenas. Historia. Att du träffar en kvinna som är ute och festar 14:30 på Södermalm och har med sig en Hawkwind-dokumentär. Bränd i handväskan.
Ja.
För det är det man ska ha med sig med när man går ut och partajar, eller hur?
Ja, det är partajkit nummer ett.
Alla undrar, vad har tjejer i sina handväskor när de går ut? Ja, men Hawkwind-dokumentärer.
Ja, killar har möjligtvis i bakluckan en backbash och en sovsäck. Kanske.
Välkommen hit till min podcast, Leif Edling från Candlemass.
Ja, jättekul att vara här. Finally.
Vilken historia, jag är helt tagen. Och hon är DJ, din fru?
Min fru är DJ och hon kör på Brillo och hon kör på Tak och kör på Rish. I kväll till och med faktiskt.
Och hon är stor skivsamlare, precis som du?
Ja, vi har hela huset fullt med skivor. Än så länge har hon inte en större skivsamling än jag. Vilket jag är glad för att min är fortfarande större. Så att... Ja, hon jobbar på bra faktiskt för att öka på den där. Det kommer sådana här vier faktiskt mest varje dag. Men jag tror jag leder med några hundra plattor i alla fall. Men vi har hela huset fullt med skivor. Det står plattor överallt i våran fyra ute i Dreviken.
Har ni varsin skivsamling i olika delar av huset? Eller har ni låtit skivsamlingarna mötas någonstans?
Hennes skivsamling tar upp halva sovrummet och halva vardagsrummet. Sen har jag min skivsamling i mitt arbetsrum. Då min. Och jag har liksom varit tvungen att faktiskt, jag hatar att erkänna det här, men jag har fått ta ut mina gurer och basar ur mitt arbetsrum bara för att kunna få plats med vinylen. Så att jag fick prioritera.
Det finns en DJ i Stockholm som heter Micke Golos. Han berättade för mig en gång att han hade börjat förvara sina reggae-singlar i ugnen. För han lagade ändå aldrig mat. Så han tänkte att jag kan ha mina reggae-sjuor här.
Fantastiskt.
Eller hur?
Gitarristen i Candlemass, Lars Johansson, han lever i en sån liten etta, så han har ju satt upp alla sina gurer i taket. Så att det är nästa läge för oss som har för mycket vinyl att vi börjar sätta upp dem i taket. Så att, vad ska man göra liksom?
Lite jobbigt dock om något lossnar, om man får en vinylback i huvudet.
Ja, vinylback, men alltså, enstaka vinyler som faller ner, som i en Iodin Jupiter-dikt kan man ju stut med liksom, men en fucking jävla Gibson-gitarr är ju lite jobbigare kanske.
Det här är andra gången som jag pratar med någon i Candlemass. Första gången så pratade jag med er gamla trummis, er kortvariga trummis Jejo Perkovic.
Oj, ja det var länge sedan.
Det var länge sedan, men det roliga var att vi träffades på en videoinspelning. Han var under en tid med i Infinite Mass. Och han sa till mig att han var bara med ett band om det var en mass. Om det inte var Candlemass så skulle det vara Infinite Mass.
Undrar om han var med i Quartermass från sent 60-tidigt 70-tal.
Ja, eller Bergkortet i alla fall är väl jag tror det är hans mest etablerade band. Men vad kul att ha det här. Jag blev så paff när jag insåg att ni var Grammy-nominerade för 3 år sedan. Ni nominerade till en amerikansk Grammy. Jag tycker inte att det fick tillräckligt mycket uppmärksamhet faktiskt.
Nej, vi har inga promomänniskor riktigt som jobbade för oss då.
Så det är extremt ovanligt att ett svenskt rockband får en amerikansk Grammy-nominering.
Ja, jag tror att hade det varit en etablerad svensk artist på ett svenskt stort skivbolag så hade ju varit en dokumentär om det. Det hade ju varit spaltmeter, det hade varit specialbilagor i tidningarna. Det hade syns överallt. Om till exempel Robin hade fått det, eller vem ska man säga? Ja, jag vet inte. Men när vi gjorde det, det var ju knappt så att det märktes. De sa det på nyheterna, det stod någon blänkare i DN, men det var lite grann that's it. Så lite märkligt. Men vi tog hem den svenska, så att, och vi är vana att vi var underground.
Och det var för låten Astorilus som ni gjorde med Tony Iommi från Black Sabbath.
Exakt.
Gick ni på Grammygalan sen?
Nej, vi skulle gå på en privat fest hos en kompis till Jonas Åkerlund. Någon sån här riktig flashy kille uppe i Hollywoodbergen. Men sen så vart vi trötta och så gick vi hem och la oss. Så att det började jättebra med jättemycket planer och sådär. Så vart det inte så mycket mer. Så att vi gick och spelade bowling på ett ställe och drog några drinkar. Och sen somnade vi.
Men var det någon sorts pandemi-Grammy-gala då? Så att det inte var en riktig...
Jo. Det var fullt.
Men hade ni inte inbjudningar till den? Så att ni kunde gå på röda mattan och sitta där och...
Absolut, men vi förlorade momentum på något sätt. Och halva gänget var där borta, halva gänget försvann dit. Och så satt jag med producenten och mixkillen och hamnade i någon sorts limbo. Det var tredje dagen vi var där och jag var svintrött och jetlaggad. Och så slutade det bara med att vi spelade bowling på Roosevelt Hotel och drack såna här helt fantastiska drinkar. Så det var helt grymt, men vi var på förfesten som också var helt magisk och fantastisk med kristallkronor och livrékillar som gick omkring med drinkar och hela liksom, varenda gubbe som du mötte vet du att du har sett i en dokumentär om någon stor amerikansk artist.
Eller en Hawkwind-dokumentär kanske? Nej.
Nej, det tror jag inte. Knappast troligt. Men du vet, alla de här killarna som har varit med i feta rap-dokumentärer och sitter och pratar från skivbolagshåll. De säger, men var inte han i den dokumentären? Och där var han från den dokumentären. Och en sak som jag reagerade på där, vilket jag tyckte var väldigt coolt och hälsosamt, var att de gratulerade alla som gick om. När vi kom dit fick vi en liten medalj från Tiffany's om att du var nominerad då. Så att alla nominerade fick då, och det här är kvällen innan priserna delades ut. Så alla var ju lika då, ingen hade vunnit. Alla får en medalj från Tiffany's. Och de då som var nominerade gick omkring på förfesten med de här medaljerna. Och alla människorna då i showbiz, music business i USA var ju där. Och de bara helt enkelt, congratulations, good job. Liksom var ärligt glada och ville bara liksom lyckönska, för de verkligen liksom tyckte att det var jävligt coolt att jag tagit det så långt. Det var verkligen ärligt. Jag stod på muggen med någon kille med dreads som någon sa, men han är ju jättehögt upp liksom på det skivbolaget. Och han liksom, man stod och pissar och man sa, congratulations, fucking great job, man. Så att det var så otroligt coolt tycker jag att man kan liksom uppskatta någon som har kommit dit till att vara bland de sista fem. Istället för i Sverige, det är bara vinnaren som uppskattas. Alla de andra kan ju dra åt helvete.
Här vann då Tool när ni var nominerade.
Exakt. Du är påläst. Härligt. jag älskar ju Tool, så jag har inga problem med att de vinner. Jag tyckte det var... Jag trodde att de skulle vinna också, så att det var ju...
Fick den här nomineringen någon effekt på er USA-karriär? Ni är ju ett band som har kämpat i decennier, så det är ju erkännande,
ja.
Det här.
Ja, det var, vi märkte det nu, för att efter pandemin då, när världen stod på paus, när vi kom tillbaka i USA, vi har gjort två USA-svängar nu då det här året. När vi spelade då i USA... Vi har kört i... Första svängen var i Boston, Chicago, Houston och något ställe till. Och det har varit fullt. Det var fullsmockat och utsålt. Och så helt plötsligt, och istället för att du spelar för små klubbar och de är halvpackade liksom, eller klubbarna då i alla fall, så är det liksom utsålt istället i Boston, liksom 1000 pers. Och det, vi hade väl 1800 i Houston, tror jag. Andra svängen när vi kommer tillbaka så kör vi New York och Philadelphia. Så att New York då, vad heter det? Le Poisson Rouge då, en ascool klubb i södra New York. Det är packat, det är 1000 pers som går fucking bananas när vi kör. Helt fantastiskt. Och när vi kommer till Philadelphia då, det är utsålt där också på en jättefin gammal teater som vi kör på. Folk var ju helt galna och röjde som fan. Och jag tror att det är en hel del Grammy-effekt på den. För att vi har ju kört många turneringar. Roligt. Vi har ju kört i USA många svängar. Och det har ju gått jättebra till att vissa ställen så, när det passerar så är det 30 pers liksom. Och så är det bara att turnera i USA liksom. Kommer du till de stora städerna kanske du har 400 pers. Och sen är du nere i El Paso och så har du 20 personer och en trebent hund liksom. Det är ju det klassiska. Vilket band som helst, om du frågar så får du samma story liksom. Du säljer inte ut USA i varenda jävla stad och håla. Ja, möjligtvis om du heter Ghost i för sig då. Men det var helt grymt att komma tillbaka i alla fall och få den uppmärksamheten och få den credden efter över 30 år liksom, och att man har gjort det här. Så att det var ju verkligen liksom payback, eller vad man nu ska säga liksom. Det var fantastiskt. Det här är en av mina första absoluta favoritlåtar. Det är In League with Satan från förhoppningsvis första singeln då, som är lite råare än vad albumversionen var. Och den här låten finns det en fantastisk story om, men ja, här kommer den. Ja, det här är ju singelversionen då, som är lite råare, för att det var ju lite väl tillrättalagt och överproducerat på första Venom-plattan då. Alltså. Men det är lite skojigt att man kan säga det om första Venom-plattan, men precis, singelversionen är råare.
Överproducerad, men okej, singelversionen är ännu råare.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Nej, men jag hade alltså en av världens största bergsprängare som någonsin tillverkats, en Sharp 555.
Hur mycket vägde en sån ungefär?
Ja, det var typ 11 kilo utan batterier, så att jag tror att, och det var 10 batterier som gick in i den också, så att det måste varit över 20 kilo. Men, och det var den vi körde in de tidigaste Candlemass och Nemesis-demosarna med också, för han hade liksom två däck och du kunde liksom bouncea en gitarr och göra pålägg och så. Så att du fick förvånansvärt bra inspelningar också med den bergsprängaren. Ligger bakom mycket coola grejer i både Nemesis och Candlemass. Men storyn om In League with Satan var ju att jag fyllde ett helt kassettband bara med den låten. För jag tyckte så mycket om den då. Så att jag ville ju inte chansa på att man skulle spela något annat om man satte på kassettbandet då. Och så var det så att jag brukar gå omkring med den. Jag gick alltid med den. Jag fick till och med in den på på Draken. Jag fick till och med in den på Göta Lejon. Jag fick till och med in den på Hovet, den där jävla bandspelaren.
Hur lyckades du med det? För det var ju alltid väktare som beslagtog folks Walkmans och freestyles.
Exakt, exakt.
Hur gjorde du det?
Jag har ingen aning, men den är ju lite för stor för att smuggla in någonstans. Den är enorm liksom. Men vi hade någon grej, tror jag. En grej kommer jag ihåg, en överlämning med att den som går före dig och är färdigvisiterad, hans hand som är vid väggen där och så blir du visiterad från andra hållet, han tar bandaren så. Och så står jag där, då har jag plötsligt ingen bandare i händerna. Och så går jag in och så får jag min bandare av killen framför. Det funkade liksom. Så att några gånger har jag blivit tagen och så fick man hämta ut bandan i garderoben efteråt. Men så jag har ju spelat in ganska mycket gig i stan liksom.
Inte så diskret att spela in en konsert med en bergsprängare.
Ja, men det var lugnt. Jag kunde stå så där. Jag stod så här på hela jävla Def Leppard och Scorpions 79 liksom på Göta Lejon. Jag spelat in på Boston 79 på.
Du stod med bergsprängaren. Du höll upp den högt över publiken och spelade in alltihop.
Ja, ja. Men på Hovet då, på Rainbow 80 då, Straight Between the Eyes-gigget då, då gick de ju verkligen och kollade, för att ingen fick ju ta kort. Det var då de började med att man inte fick ta bilder. Och då fattade jag liksom såhär, okej, får du inte ta bilder? Fan, kanske man kan få stå med bergsprängare uppe liksom såhär. Men nej, det kanske man inte heller får göra liksom. Så fick jag ha den under stolen istället, och då blev det jättedålig inspelning. Så att det var att, ja, då fick man sluta med att spela in på gig. För att det ska bli bra måste du stå med den liksom högt upp och så.
Och det var just In League with Satan med Venom som du gick runt och pumpade hela tiden.
Ja, då i alla fall, för att det finns en storyn var så här. Det fanns en tant som hette Maria som hängde på Sergel och som hängde på Drottninggatan, för hon spelade nämligen
Orgeltanten.
Ja, som spelade för att samla in pengar åt utslagna och hemlösa. För det var ju dem hon värnade om väldigt mycket. Så hon satt ju där och spelade
kring. Hon var på en bit in på 90-talet, tror jag.
Ja, hon satt jättelänge, säkert 30 år. Och jag hade inga större problem med henne. Förutom det att man liksom till, vad fan sitter de där och sjunger kristna låtar för liksom. För jag gillar liksom inte kristenheten eller någonting som hade med Gud att göra var bara förbjudet i min värld. När hon flyttade upp till Drottninggatan så flyttade hon till entrén till Åhléns under ett par år. Och där satt hon. Och då var jag så jävla arg då, för jag tyckte, vad fan ska hon sitta här och förpesta liksom livet och luften för de som ska in på Åhléns och handla. Hon kan väl sitta där nere liksom, så att den inte märks så jävla mycket. Så att jag var så provocerad av det, så att jag tog fram min bergsprängare. Och jag gick bara fram till henne och stod liksom och pumpade bara In League with Satan till henne när hon satt och körde kristna sånger. Så att jag hade då min nitjacka med overkill på liksom på ryggtryck och dubbla patronbälten och stod och bara pumpade In League with Satan.
Började hon att spela ännu starkare då och sjunga ännu starkare så att det blev som ett battle mellan er två?
Nej, hon tog upp sin skylt. Du kan, hur fan var det? Tror du på Gud? Ja, försök att hoppa från ett flygplan utan fallskärm, stod det på en skylt. Ja, det är sant. Tror du på Gud? Ja, du kan ju testa att hoppa från ett flygplan utan fallskärm också.
Jag minns den här skylten, faktiskt.
Ja, den skylten tog hon upp och jagade mig därifrån och slog mig i huvudet med den. Så jag fick åka rulltrappa ner till Sergels torg och springa ner i tunnelbanan. Jävla kärringjävel.
Det är många år sedan hon försvann, men hon har ju faktiskt fått en arvtagare.
Ja, hon var tuff.
Det finns en arvtagare som är tuffare, som är känd som Jesus-tanten, som också hänger på Drottninggatan och som faktiskt har blivit lite, inte ungdomsidol, men en kultfigur bland tonåringar.
Wow.
Jesus-tanten, hon går runt på Drottninggatan, pratar ibland för sig själv och ibland med folk. Hon brukar också hänga på Gröna linjen, ofta.
Hey, hon har väldigt
intensiv blick, lite lätt finsk dialekt sådär. Och hon kan bli ganska, hon är aggressiv. Hon är inte en snäll missionär som Maria var på Sergels torg, utan hon är, man muckar inte riktigt med henne. Men jag var med en gång om att jag satt på Gröna linjen och åkte norrut från Gamla stan.
Finsk militant missionärstant.
Ja, jag sitter där och hon kliver på. Och hon går fram till en kille som sitter bredvid mig och säger: "Vart är du på väg?"
Oj.
Han säger: "Ja, jag ska till Vällingby."
Tror du att det här är ett fritt land?
Jaha, säger hon. "Men tänk om du inte kommer till Vällingby. Tänk om du hamnar i helvetet istället." Och folk började skratta. Och då blev hon så till sig som hon sprang därifrån. Men min dotter och hennes kompisar älskar Jesus-tanten och gillar att filma när de hänger på Drottninggatan.
Men det är ju en dokumentär.
Det är det verkligen.
Och namnet är ju Jesus-tanten, såklart.
Men Candlemass är ändå ett av de tunga metalband som känns ganska kompatibla med kristendomen på något vis. Ni har aldrig uttryckt satanism riktigt.
Nej, verkligen inte.
Utan ni, även på nya skivan heter Sweet Evil Son. Och när jag lyssnade på den och lyssnade på texterna så kom jag tänka på att det är mycket om vilket, så här, dels egyptiska vibbar, forntida civilisationer. Ni nämner Exodus, judarnas uttåg ur Egypten. Ni nämner de sju trumpeterna som de sju änglarna blåste i uppenbarelseboken.
Just the angel battle där, ja.
Precis, det finns massor av bibliska referenser och har alltid funnits i musiken.
Absolut.
Som också känns väldigt sakral.
Absolut. Ja, man älskar ju de gamla skräckfilmerna från, alltså, Video Invest, liksom så här, tjena. Som det är, ja, underbart. Där står
de allihopa, alla Video Invest-filmer.
Ja, vi hade det precis när vi drog igång Nemesis och Canema, så hade vi då Abbes Livs uppe då på ett ställe i Väsby, uppe i Bollstanäs. Så vi hyrde ju dem på helgerna, de där Video Invest-rullarna. Och där har ju så otroligt mycket liksom just det här good versus evil. Alltså, och det är ju ett genomgående tema i typ alla Video Invest-rullar. På något sätt. Ibland vinner liksom djävulen, ibland vinner Gud. Liksom. Ibland går ju allt åt helvete. Men
Video Invest var alltså det tidigt svenskt videobolag som orsakade videovåldsdebatten, eftersom i Studio S i det SVT-programmet så visade de upp klipp ur Video Invest-filmer.
Och det bästa med Video Invest var ju att det var ocensurerat.
Faktum är att de klippte i dem själva.
Ja, senare. I första utgåvorna, där fick du liksom de här när de klipper av fingrar i, vilken nu den här filmen heter. The Tower? Evil Tower? Towering? Något sånt. Och sen när du hyrde samma film, när man liksom hetsade sina kompisar, liksom, bäst jag sett dem! Alltså på flotten, han hoppade där, så klippte han av fingrarna med en häcksax. Och så polarna, ja, fan, måste se. Och så hyr du samma rulle igen, och går då till hem till polarna och ska se det där. Och då är det bortklippt. Alltså, men, jävla långnäsa.
Men religion för er var alltså ungefär som Video Invest?
Ja.
Ni upptäckte att det fanns...
Ja, alltså det,
hemskheter att exploatera i Bibeln, ungefär som det fanns i Video Invest-filmerna.
Det var ju mäktigt. Det är ju fruktansvärt mäktigt när du har liksom Omen till exempel. När de ska liksom, han är ondskan inkarnerad och sen kommer änglarna liksom och allt det. Alltså som, man var ju jävligt mottaglig för det där när man var tonåring. Och tyckte att det var ju bästa man sett. Så allt, hela Canemass, eller mycket av Canemass är ju baserat på Video Invest liksom. Så, alltså, och det skulle de säga delar av Europe också. För vi kom ju på när för något år sedan, när vi jämförde influenser och så var ju både Seven Doors Hotel och Demon's Gate inspirerade av samma Video Invest-film.
Av The Beyond, eller hur? Lucio
The
Fulci.
Beyond.
The Beyond, exakt.
Ja, exakt.
Som också står där uppe i min bokhylla. Lucio Fulci, precis. Det är intressant. Första riktiga Europe-hitten, Seven Doors Hotel, är egentligen
en av de bästa låtarna fortfarande.
Musikalisk version av en Lucio Fulci-skräckfilm.
Ja, vi kanske gjorde ett mer passande soundtrack då med Demon's Gate. Men jag tycker fortfarande Seven Doors Hotel är en svinbra låt, faktiskt.
På tal om skräck och okultism, det är helt fantastiskt att ni har fått Kenneth Anger att medverka på ert nya album Sweet Evil Son. Alltså den amerikanska magikern och underground-filmaren som gjorde Lucifer Rising och även skrev den utmärkta boken Hollywood Babylon.
Exakt.
Som Misfits döpte en låt efter.
Oh.
Men han fyller 96 år i år.
Oh.
Hur fick ni kontakt med honom?
Det var faktiskt Jonas Åkerlund som föreslog honom, och vad jag trodde att han var död. För att han, jag vet ju att han är ju svingammal. Jag såg något klipp faktiskt för några år sedan, och det är inte länge sedan, där han tar emot något pris på någon gala eller ska introducera något pris på någon filmgala. Och han är så jävla gammal så han hittar ju knappt in på scenen. Han går bort sig liksom i draperiet bakom där, och det är ganska lustigt. Men, och där är han skitgammal och lite bitter. Och det kanske är 10 år sedan det där. Men när Jonas Åkerlund föreslog honom då, för att han känner då Kenneth Angers manager. Så att det var så det var. Så att Jonas sa, jag kan nog greja det där. Han bor ute i Joshua Tree. Han är skitgammal, men det kanske går att få honom att läsa den här texten då som du har skrivit. För att vi hade ett par namn till som vi undersökte. Men när Jonas sa Kenneth Angers så var det bara klockrent. Men Kenneth Anger var så jävla gammal så att det gick knappt att få honom att läsa eller prata. Men till slut så fick Jonas in honom i bilen, då, hans bil. Så åkte de runt lite grann i Joshua Tree och så satte de sig någonstans. Och där lyckades han läsa några rader ur den här texten.
Det var Jonas Åkerlund själv som åkte ut och fixade det här?
Ja, med en bandspelare.
Ja.
Och med ett fett kuvert med cash.
Han fick ju tydligen även en hel del cash här om året, Kenneth Anger, när han var Gucci-fotomodell. Han medverkade i en Gucci-kampanj.
Det har jag missat.
Någon kreativ person på Gucci tänkte som du att han är cool. Vi vill ha honom som fotomodell. Han är 96, vi kör.
Ja, men det är så lustigt att de här modehusen är så jävla kontroversiella. Så att de tar in så här gamla satanister. Och de går in på ganska hårt. Vad var det sista de hade blivit?
Du tänker på Balenciagas nallebjörn i BDSM-outfit.
Ja, men de vill vara så kontroversiella så att de vill verkligen pusha det där kuvertet liksom lite för långt ibland också. Men i Kenneth Angers fall var det bara coolt. I det andra fallet så var det bara jävligt ocoolt. Ja, det här är också en låt som har varit väldigt viktig för mig och för Candlemass. Det här är Angel Witch. Angel Witch, det är en av de låtarna som faktiskt har inspirerat Candlemass väldigt mycket. Alltså 80-tals, alltså 1980 metal blir ju inte bättre än så. Alltså vi har pratat väldigt mycket om det. Jag har varit inne på, för jag samlar ju på Priest 79 metal från 79. Men det finns ju ett år som kanske är ännu bättre. Det är liksom 80 liksom. Alltså Iron Maiden, du vet, och Motorhead, och så kommer Angel Witch liksom.
Men du samlar på 79?
Nej, med Judas Priest.
Med Judas Priest, ja. Bara 79?
Alltså jag samlar mycket på Priest, men speciellt året 79, för att de peakade ju 79. Då hade de som bäst gitarrljud.
Och alltså de gjorde för British Steel
när de gjorde liven. Och det som irriterar mig så jävla mycket, det är att det har blivit någon allmän vedertagen fakta att Priest då, vad ska man säga, den kallas ju Unleashed in the Studio live för att det var så mycket pålägg. Att de gick liksom bärsärkagång i studion med overdubs. Och det är därför den låter så jävla bra. Och jag blir så jävla förbannad när jag hör det. För att jag samlar ju då på Priest 79 då det året. Och har ganska mycket taper och bootlegs då från deras gig de gjorde på sin USA-turné som de gjorde innan de kom till Japan. Då gjorde de en lång USA-turné. Och alltså, det finns en fantastisk inspelning från Mud Club i New York 79 där alla coola 70-talsnissar hängde. Det var the place att hänga och ha efterfest på. Så Och där hängde ju liksom gräddan av USAs innemänniskor på Mud Club och körde efterfest. Så att Priest är där och spelar efter det att de har kört på Palladium i New York. Så kör de ett gig en timme då på Mud Club.
Var inte det lite av ett goth-ställe? Jag vet många så här New Wave-alternativ goth-människor som hängde där.
Yes, men det var mycket efterfester. Och då kom ju alla coola liksom, rockmänniskor, alla coola konstnärer. Andy Warhol hängde alltid där. Alltså, då är det ju coolt liksom, om han hänger där. Om han inte hänger där, då tappar ju stället väldigt kanske 50% av sin coolhet. Men Andy Warhol, det finns ju alltså bilder med Rob Halford och Andy Warhol från Mud Club i New York. Och när du hör det jävla Mud Club-gigget, alltså det spelades in rätt in i bordet på en liten klubb. Då kör de i stort sett hela jävla Priest-liven och låter exakt som på Priest-liven. Med fantastisk ljudkvalitet. Alltså det är så jävla bra så att ja, alltså det är gåshud bara.
Men att du samlar på 1979 och Priest, men det innebär väl ändå att du köper ju, säg att du hittar en singel från 78, så köper du den. Du har alla skivorna.
Men ja, 79, det är inte bara så att jag bara har 79 grejer med Priest.
Okej, men 79, där vill du ha kassetter på alla konserter de gjorde överhuvudtaget. Och
ja, om jag får tag på
dem. Gäller det även merch och sånt också? Att du vill ha alla t-shirts som trycktes det året? Eller?
Jag har haft ett par, men tyvärr har jag gett bort dem. För att jag kommer inte in i dem. Och så, jag är en sån kille som ger bort saker tyvärr. Så att om någon vill ha någonting så får de det av mig.
Snällt.
Ja, lite för snällt brukar folk säga. För att,
annars så skivsamlar har ju tendens att bli oerhört.
Jag ger inte bort vinyl längre, men det har jag gjort. Men jag ger bort alla skivor som jag själv får av Canemas. De jag har ger jag bort. Så att jag har inga extra ex av någonting längre. Och mina t-shirtar har jag gett bort. Jag hade ju en original Angel Witch från Reading 1980 liksom med guldtryck som jag har gett bort.
En t-shirt?
Ja. Och det är ju... Folk gråter ju när man berättar det här, men liksom, det, då gör jag en kille som väldigt glad. Tyranten fick den.
Tyrant.
Erik Gustafsson fick den av mig.
I Niflheim?
Ja.
Vad snällt. Det sägs ofta att Candlemass uppfann doom metal, alltså en långsam, tung metal-typ. Ungefär samtidigt som andra band hade chicken race för att se vem som kunde spela snabbast. Men varifrån kom egentligen det här begreppet doom metal? Var det någon låt som ni snappade upp ifrån, eller var det ni som myntade själva ordet?
Jag tror det, men det kan ju mycket väl ha varit att det fanns någon låttitel som våran trummis snappade upp. För det var ju han som myntade epic doom metal, för att vi var ju väldigt influerade av Black Sabbath först. Men sen när New Wave och British Heavy Metal kom så gick vi ju all in på det. Så att vi älskar Venom, vi älskade Iron Maiden, Angel Witch, etc. Och sen kom ju då New Wave of American Heavy Metal. Och då gick vi ju in all in på det. Med Manila Road, speciellt Trouble, exceptionellt. När första Trouble-plattan kom. Så att... Det fanns ju inga som lät som oss. Vi var verkligen den fula gossen Ruda i Upplands Väsby. För att alla ville ju låta som UFO eller Thin Lizzy eller Gary Moore i Upplands Väsby. Till exempel Europe då, som hette Roxette då först. Och alla de andra banden därifrån, Universe, Rise.
Vi gick i skolan tillsammans, ni och Europe.
Vi är ganska goda vänner.
Jag såg trevliga killar. Jag noterade att du och Joey Tempest är nästan exakt lika gamla. Ni är båda födda i augusti 63.
Ja, och samma skolkatalog.
Och även Yngve Malmsten är född sommaren 63. Han bodde inte i Upplands Väsby då, men hängde mycket där.
Ja, vi hängde väldigt mycket. Jag menar, han brukar ringa på hemma hos mig och fråga om jag ville komma ut och leka. Och det är sant, när jag kom hem från plugg så säger morsan, du, den där långa, jättelånghåriga killen som är helt svartklädd med patronbälte, han var här och ringde på igen. Och då sa jag att du skulle vara här om en timme så att få se. Och så mycket är det så här, ding dong, sa det ju sen. Då är det Yngve som står där och vill lyssna på Deep Purple-kassetter och Rainbow-grejer. För att jag hade ju massa liveband, livekassetter. Jag var ju tape trader på den tiden. Så att... Yngve hängde ju väldigt mycket i Väsby. Så att det vart ju så som vi började känna varann. Och jag spelade upp mina gamla Deep Purple-taper för honom i pojkrummet. Så det finns någon bild faktiskt på mig och Yngve i mitt pojkrum. Någonstans i någon låda.
Upplands Väsbys betydelse lyfts fram i SVT-serien Svensk hårdrock på export som kom i fjol. Och den första person som intervjuas där är du som säger: det var svårt att inte bli hårdrockare om man växte upp i Upplands Väsby. Vad berodde det på? Fanns det någon speciellt bra skivaffär eller någonting? Eller var det bara att det var en arbetarklassområde? Eller var det
jag skulle
annat?
Säga arbetarklass. Ja. Hela Väsby var ju tokrött. Och sen när hårdrocken kom så var ju alla, liksom, gick ju all in på det. Men jag tror liksom att de flesta lyssnade ju redan på tung hårdrock då från 70-talet. Så att det var ju väldigt mycket av den här liksom lite mer obskyra hårdrocken från 70-talet som alla kände till och lyssnade på. Så att Black Sabbath var ju redan stora i Väsby. Och många lyssnade ju på King Crimson. Det var ju mycket progg i Väsby också. Väsby levde ju andades musik alltså när jag växte upp. Jo, i Väsby hade vi ju två musikföreningar då. Vi hade dels Tonkällan då, som var lite progressivt då. Det drevs ju av ett gäng kommunister. Men de var coola och hade jävligt mycket band där. Vi hade ju liksom varenda band som körde progg på den tiden. Liksom Träd, Gräs och Stenar och ja, allt det där liksom. Och sen hade vi då, så bildade ju vi då en musikförening som hette Draget istället då. För att vi älskar metal. Så att vi var ju tvungna att ha massa metalkonserter då som vi hade i Bollstanäs. För våran musikförening då som heter Draget. Och vi fick hjälp då av Upplands Väsby kommun. Kulturförvaltningen då. Som kallade oss då för musikföroreningen Draget kallar de oss för. Jävla as. Men de var jättebra, de var jättesnälla och gav oss massa pengar.
Roliga politiker
ändå. Så att, ja men de hade humor. Vilket var de var tvungna att ha det om de. För att vi var ju så jävla kaosiga och lösa liksom. Men vi hade ju då de första liksom, Roxette-giggen, Europe-giggen, då de första Yngve Malmsteen-giggen körde vi. Jag tror nog att vi körde gig i flera år där, par tre år. Varje vecka körde vi gig, försökte i alla fall. Och sen hade vi oftast en metalkonsert en gång i månaden. Och så en gång per år, eller om det var kanske var två gånger per år, en metalgala då. Där. Och tyvärr så var det ju så att jag var ju den första som fick körkort. Så jag var ju då den som fick åka runt i en LT31 runt Norrstockholm då för att lasta in alla jävla utrustningar och PA:n och det för att köra dem då till skolan då uppe i Bollstanäs. Så att jag har kört lite LT31 i mina dagar. Alltså jag tror fan ryggen verkar fortfarande.
Så, men. Du hade flera band i den här perioden. Du var med i Nemesis, en grupp då före Candlemass. Och så hade du ett band med Ian Haugland i Europe som ni kallade det för Trilogy.
Ja, precis.
Hur lät Trilogy?
Väldigt coolt. Det var mer 70-tals hårdrock. Med lite, kanske eventuellt lite metal touch. Men det var väldigt, väldigt bra. Och han var ju då bästa trummisen då i Storstockholm då. Det var ju lite Neil Peart över honom. Så att han är ett gigantiskt trumset som var så jävla stort så att det alltså det är bara Neil Peart som har haft ett större trumset än Ian Haugland på den tiden. Och det roliga var ju då att när jag då hade fått kicken då från Trilogy så...
Varför fick du kicken?
Jag var nog för dålig bara. Jag är ju kass på att sjunga liksom. Du hör, jag kan ju knappt prata liksom. Så, det är illa liksom. Men så... Jag var på mitt vaktmästarjobb en eftermiddag och så ringer telefonen. Och så då någon kollega då, Leffe, det är telefon till dig här. Och så tog jag den där luren och så sa han så här, ja, hej Leif, det är Thomas Ertman här då. Du kanske har hört talas om mig, jag är manager här för Europe. Jag sa, aha, okej. Jo, det är en tjej här som skulle vilja säga några saker. Jaha, och då är det deras liksom, någon som jobbar för dem. Någon tjej då som vill prata med mig. Som hade varit på någon fest med Haugland. Och så, ja, jag träffade ju honom där. Och jag tycker han var jättefin. Och jag varit lite småkär faktiskt. Så att jag skulle vilja ha hans telefonnummer. Jag bara, what? Så det var jättekonstigt. Och så kom jag på då att min gamla kompis från Väsby då... Pippi som spelar trummor då med Europe. Tony Niemistö heter han. Jag gick alltså i samma dag som honom. Han har ju fått sparken från Europe då som trummis. Så att jag la ju ihop 1+1 där och sa, aha, men gäller det här liksom att ni skulle vilja ha Haugland då som trummis i Europe? Eller Håkan Haugland heter han ju. Och så var det alldeles tyst i telefonen. Och så hör man då där bakom så här, viskar så här, du, han har kommit på mig. Han vet vad vi vill. Så att det var ju det de ville ha. De ville ju få kontakt med Håkan då. Och kunna få in honom i Europe då. Så det var Trilogy. Slutet på Trilogy. Och början på något annat.
Du nämnde i boken Blod i all död att Nemesis blev utbuade när ni gjorde er ett första gig i Upplands Väsby.
Ja, vi har varit utbuade hela tiden.
Okej, så det var inte så att lokalpubliken älskade alla band, utan den var kräsen?
Ja, definitivt. Alltså, det var ju jättebra band i Väsby. Vi hade Universe redan då. Klassiskt... vad heter den som ger ut böcker om alla svenska band? De här stora coffee table-böckerna om svenska band. Janne Stark.
Ja.
Det är ett Janne Stark-band. Så Universe är där och de har ju lite followers. Och de var bra redan då. Och så hade vi ju liksom Rise, vi hade Roxette och flera andra band. Mercy till exempel. Jättebra band. Och sen hade vi då som ville låta som Venom liksom. Så att det var klassskillnad.
Nemesis lät som Venom, det var inspirerat av det.
Ja, ganska mycket skulle jag säga.
Och sen med Candlemass så sänkte ni tempot och skapade Doom.
Vi hade ju tunga band också då med Nemesis. Men så att i början med Candlemass så var det ju både dubbelkaggelåtar då från Venom-perioden och även då lite tyngre saker. Men tack och lov så sållade vi bort alla dubbelkaggelåtar när vi gjorde Epicus. Och det måste jag också då tacka våran trummis för då, Matte Ekström då, som dels kom han ju på Epic Doom Metal, att vi skulle döpa plattan till det. Jag tyckte han var dum i huvudet, det sämsta jag hört i hela mitt liv. Men han insisterade och så vart det då, vi kom inte på någonting annat bättre heller. Men han var den som insisterade på att vi måste plocka bort dubbelkaggelåtarna om vi skulle ha, för att vi skulle låta som Trouble nämligen. Och så här låter ju Trouble då, The Tempter, det fantastiska öppningsspåret på första plattan.
Och Trouble var ett amerikanskt...
Från Chicago. Som...
Och de startade strax efter att ni hade startat Candlemass.
Alltså Trouble startade när vi höll på med Nemesis. Så att på Metal Massacre, se om jag får rätt siffra nu, 4 möjligtvis som kom... 83 kanske, så ligger en låt som heter The Last Judgment som är helt jävla fantastisk. Den är svintung, lite hård, lite upptempo också, med helt fantastiska riff och ett helt fantastiskt gitarrljud. Alltså det jävla gitarrljudet de har haft i alla år har ju liksom vi försökt kopiera, så det har inte gått något vidare. Liksom, men Trouble var speciella. Vi älskade Trouble liksom förbehållslöst. För att de älskade Black Sabbath och de ville vara tyngst i hela världen. Precis som vi.
Jonas Åkerlunds allra första video gjorde han för Candlemass. Bewitched heter den.
Ja.
Vad minns du från den inspelningen?
Oj, shit. Ja, det är långt tillbaka, men alltså allt börjar egentligen på Cool Cat vid Odenplan. För att jag visste ju inte vad Jonas skulle göra. Jag hörde ju bara att de skulle liksom fixa någonting ute vid Drottningholm. Och så stod jag där, och jag tror det var samma dag som han ringde och sa vi måste till Cool Cat på fredagskvällen och prata med folk och försöka få dem till Drottningholm på lördagen. För då skulle vi skjuta videon. Så vi stod ju där halvpackade och liksom försökte få så mycket polare som möjligt liksom, att ta sig ut till Drottningholm. Och de bara, vadå då? Ja, men fan, vi ska göra en video liksom. Vi behöver folk där liksom. Vadå fan, så jävla tidigt liksom. De skulle ju vara där typ 7 eller 8 på morgonen. Så det var ju inte så helt jättelätt att få dit dem. Men det kom ju i alla fall 20 pers åtminstone. Och det roliga var ju då att vi skulle filma då i 2 dagar, lördag och söndag. Så på lördagen då, det här var i november, mitten november någonstans, så var det ju liksom kallt, men det var barmark. Sen dagen efter när filmen skulle fortsätta så hade det ju snöat. Och då var det 10 cm snö på andra inspelningsdagen. Och de grät ju blod hela filmteamet. Liksom för då, och därför har vi liksom barmarkscener och vinterscener som är liksom är mixade i hela videon. Så, och sen händer ju en massa andra saker där. Johanssons bil bröt ju ihop liksom mitt på motorvägen. Så när vi åkte till filminspelningen, då passerade vi honom på motorvägen. Och då ser man hans bruna Saab plus en snutbil. Som hade stoppat den här bruna Saaben då, som inte hade någon lyse och hela jävla avgassystemet ligger och släpar i marken. Jag tror han hade helt igengrodd ruta också, där han hade bara suddat ut liksom typ för en 5-krona som han tittade ut genom liksom, och satt och körde på motorvägen med den där. Och sen när vi åkte förbi hans Saab 99 där, så ser man bara liksom fötterna på en snut som ligger under bilen och försöker skruva loss hans avgassystem och ta loss plåtarna liksom från hans Saab. Och tänkte, Lasse, han kommer inte att komma till skivinspelningen.
I Bewitched-videon så syns även Dead, eller Pelle Olin, svensk sångare som sen gick med Mayhem.
Jo, precis.
Hur var han på den här tiden?
Ja, han var lite vild. Han var ju lite odd. Jag kommer inte ihåg honom jättemycket, men jag kommer ihåg honom från giggen, från konserterna och sådär. Han var ju lite så här yvig liksom. Men jag fick ju liksom, jag tror jag aldrig fick något dåligt intryck av honom. Jag kände inte honom så jävla bra heller liksom, men det var ju en normal metalsnubbe liksom på den tiden. I alla fall. Sen var han ju bara försvunnen och sen hörde man att han sjöng med ett band i Norge han hade dragit dit. Så good luck to him tänkte man ju då. Och så hände ju allt det där.
Han tog livet av sig, ja.
Ja, det var ju jävligt nasty alltihopa, liksom hela den storyn.
I videon så hoppar er dåvarande sångare Messiah Markolin upp ur en kista. Och sen gör han sin väldigt speciella doom-dans.
Ah.
Hur utvecklade han den egentligen? Det är som en, nästan som en sån troll-lunkar-dans där man vevar händerna upp och ner samtidigt som man går framåt.
Ja, det är lite grann som en sån här plåtfigur. Du sätter en nyckel i ryggen på den.
Ja, jag tänker lite på de här jättestora monstren i Sagan om ringen.
Jaha.
Som kommer och liksom vevar med armarna. Och
ja. Vi har hela tiden klubbar. Tänkt så här plåtfigur, gammal tysk leksak. Liksom.
Men sen dansar alla hårdrockarna från Cool Cat Club tillsammans.
Ja, det är
den här dumdansen. Det är det som ser så fantastiskt ut.
Ja, det är fantastiskt. Och så här koreograferat och allting. Det är jävligt coolt. Men han, alltså Messiah hade ju sina idéer när han kom liksom, flyttade upp liksom till Väsby.
Just, från han var ju inte er första,
Småland.
Han var ju inte er första sångare, utan Johan Lenkvist sjöng på första skivan. Och numera Johan Lenkvist tillbaka i bandet.
Över 30 år, 32 år senare kom
precis,
han med
igen. Precis, så har han gjort comeback. Ja. Men Messiah ringde upp dig efter första skivan och bara, jag vill sjunga hos er.
Ja, för han älskade Epicus. Och då bodde han ju i djupaste Småland. Så att, och han sa att, ja men jag tyckte han verkar så konstig, den här killen, liksom mitt i natten så ska han liksom med en gitarr, akustgitarr, sjunga Solitude för mig 2:30 på natten mitt i veckan liksom. Fan, jag ska upp och jobba liksom. Fan, är det för jävla dåre? Men och så han säger, jag ska flytta upp till Väsby. Så här, vilken dag som helst kommer jag ringa på din dörr, sa han. Och jag tänkte, ja, sure liksom. Så, här, så ja, 2 veckor senare, ding dong. Så stod han ju där. Jag flyttade upp till Väsby. Han bodde egentligen inte i Väsby, han flyttade till Rundby i Väsby. Men han hade tidigt, hade han massa idéer om att han skulle vara munk på scenen. Han hade idéer om att han hade utvecklat en doomdans då. Hade han också. Och han skulle skrämma publiken för att han hade en jättestor likkista som han tog med sig från Småland. Den var fruktansvärt stor. Så att,
är det den man ser i videon också?
Ja, det är det. Yes, och vi kallar det korvkiosken. För att den såg ut som korvkiosk för att den var så stor. Så att den hade inte ens likkisteproportioner. Den hade mer proportioner av en korvkiosk. Så du ska hoppa ur korvkiosken där. Så här, då skulle han hoppa ur korvkiosken med en yxa. Sätta yxan i scenen och sen skulle han dra igång sin doomdans. Och så skulle han då skrämma skiten ur publiken. Quote. Men ganska snabbt så såg ju vi efter första giget i Jönköping att det blir ju inte så mycket mer skrämma publiken, utan det är mer en han måste förstå underhållningsfaktorn i det här, vilket han faktiskt gjorde efter ett tag. Inte direkt kanske, men att ha en stor krullhårig munk med yxa på scenen som drar igång en doomdans. Liksom, det finns ett visst underhållningsvärde i det som man inte ska förakta.
Ja, om man jämför det här med hur Dead, som vi pratade om nyss, framställde sig själv i Mayhem när han skar sig själv med kniv på scenen och kan...
Ytterligare uttryck.
Tejpade fast dödsannonser ur tidningar. Det blev väl också lite absurt efter ett tag, men det fanns kanske en annan typ av skräck där än... Den uppenbarelse som Messiah var.
Ja, det var ju äkta blod. Alltså knivar och äkta blod. Eller glas, liksom då, som i Iggy Pops fall.
Messiah ser ju liksom ut som en John Belushi med krullig peruk på något vis.
Ja, bra fångat. Och judodräkt liksom. Ja. Men vi förstod nog, och Messiah, underhållningsvärdet i det här också. För att, jag menar... Om du ska framträda för folk och ska vara liksom bara dödsallvarlig, eller liksom om du ska vara shoegazer eller vad det nu ska vara, så är det ju liksom ingenting som får igång en publik så mycket som att sångaren själv står och dansar och beter sig som en jävla dåre på scenen. Alltså det finns ju en extrem liksom utbyte av energi på ett positivt sätt där. Som Ossie på scenen till exempel. Ungefär samma sak. Han är i rodeo clown outfit liksom på den här bilderna från California Jam 74. Där står han i rodeo clown på scenen. Han får igång publiken som fan på det alltså. Ja, och då kan jag ju passa på Sabbath Bloody Sabbath, som en låt som faktiskt har präglat nog hela mitt liv kan man säga, och hela mitt musikaliska uttryck.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jag måste ju faktiskt då flika in att jag på ett lite mindre plan tycker ju nästan att vi är lite grann som en lite miniversion. Alltså det är ett svenskt Black Sabbath på något sätt.
Ni hade ju kors runt halsen också i Candlemas ungefär som Sabbath,
ja,
körde.
Och vi försökte i alla fall låta som Sabbath. Vi försökte vara lika coola som Sabbath. Men att vi gjorde våran egen grej. Och sen är det också så att vi är nästan lika missförstådda som Sabbath också. Där finns det en annan parallell som jag har tänkt på under de senaste åren i alla fall. Att Sabbath var ju alltid underdogs i England. Och även senare då i sitt nya hemland USA. Så har de alltid varit då underdogs och inte fått den här jättestora genomslaget eller vunnit kritikerna så mycket. Och där kan jag se en parallell mellan Candlemass och Sabbath också. Liksom. Vi får också kämpa som satan liksom, för att få ett erkännande, kanske mer än andra band. Vi är som en kanske snutbrud liksom, som måste hävda sig som fan för att få
som det där. Snutbrud?
Ja, men liksom att förlåt, det kanske är en haltande jämförelse. Liksom att man måste hävda sig som fan liksom, för att kunna liksom få ett erkännande. Och i många fall ganska orättvist också. Men så nu har jag tänkt på det också liksom ganska nyligen. För att Sabbath, de gav ut 78 så gav de ut en litet häfte. Där de samlade all dålig kritik de har fått genom åren. Det heter The 10-Year War. Kom i en ny version också när de släppte någon box här för något år sedan. Då har de samlat allt skit de har fått genom åren. Det är underbar läsning. Till exempel den här amerikanska stora jävla kritikern som dissar ett Sabbath-gig. Bara att han var inte där. Och de kom på honom för att det var det enda gig de ställde in. På hela USA-svängen. Så lirade inte det gigget. Men ändå står det en fruktansvärd dissning att de är så jävla dåliga i en av USA:s största tidningar. Och
det finns väl ett sånt exempel i svensk rockjournalisthistoria faktiskt. En skribent på en kvällstidning recenserade Sinéad O'Connor i Roskilde. En konsert som ställdes in.
Just det.
Minns jag.
Ja, jag har hört talas om. Om den också. Nej, men så, och jag har märkt nu liksom under åren att vi får alltid ömsom vin, ömsom vatten när vi ger ut en platta. Jag har inga större problem med det. Liksom. Så är det bara. Och vi får ju liksom extremt mycket, mycket, mycket bättre kritik utomlands egentligen. För den nya plattan får vi helt sjukt bra kritik nu. Så att vi har ju då typ 10 covers på Stora Mag. runt om i Europa och i USA nu. Och super, super bra kritik. Men här är det så här lite ömsom vin, ömsom vatten också. Och då känner jag liksom, fan, men ändå det är lite coolt någonstans ändå. Liksom. För då känner jag mig lite grann som Black Sabbath. Liksom.
Men hur kändes det i slutet av 80-talet när era kompisar i Europe blev så oerhört framgångsrika? De blev ju ett av världens absolut största band och tjänade, eller i alla fall deras manager Thomas Artman tjänade jättemycket pengar.
Ja, jag hade inga större problem med det. Jag gillar ju Europe och jag gillar ju dem som kompisar och killar också. Det är jävligt snälla människor. Haugland är ju fantastisk liksom. Micke och jag är gamla polare från Väsbyplugget. Och Jompa liksom. Så här, fan, det går ju inte att ha ett ont ord att säga om honom heller. Liksom. Det är coola killar liksom, som satt på sina rövar på en jävla ö liksom, vid Bahamas. Och bara mådde skit liksom. Så kommer de hem och får så här restskatt liksom på någon mille liksom. Och så allt var ju misär liksom sen på den tiden. Men jag...
Ni hade inte det problemet att ni fick restskatt på 1 miljon?
Nej, jag skulle precis säga det liksom. Det problemet hade aldrig vi. Alltså det kanske är skönt att ha det problemet. Jag vet inte, men alltså, det gick ju rätt bra för oss också liksom. Så att jag har aldrig liksom känt liksom någon jante liksom... Det är rätt främmande för mig. Och jag tror jag var ganska tidig med att tycka liksom att man gratulerade folk till framgång och sådär. För det hade vi ju inte på 70- eller 80-talet. Liksom. Då tittade ju folk jävligt snett på någon om någon hade råd att köpa någon finare bil eller något finare hus. Liksom. Så var det liksom direkt. Liksom. Ja, nej, men jag... Men nu kan jag nog känna ibland en liten sån här jante när vi, efter att vi gick på röda mattan i LA liksom för 3 år sedan.
På Grammygalan?
Ja. Så det är lite grann kan jag känna liksom fan, nu är nog dags att putta ner dem liksom. Så nu har de blivit lite för kaxiga. Men liksom fan, det är lugnt liksom och jag har inga problem med det. Jag är för gammal för att orka bry mig om folk som inte kan ta att det går bra för några andra liksom. Jag har inga större problem med det.
Jag läste i en intervju att du och gitarristen Mappe Björkman ibland har kallat Candlemass för The Curse of Candlemass.
Ja, absolut.
Var inte det en fantastisk albumtitel?
Vi gav ut en DVD, en live-DVD med den titeln.
Är det sant?
The Curse of Candlemass. Absolut.
Det påminner om hur, jag vet, Watain senaste album heter The Agony and Ecstasy of Watain. Och Erik Danielsson pratade i intervjuer om hur han ville åt den här känslan som uppstår när bandnamnet är i titeln. Lite som From Elvis in Memphis. Eller jag tror att han tänkte mer på The Passion of the Christ. Men det lät bra, The Curse of Candlemass.
Ja, men det kom ju till för att det är så typiskt oss. Liksom. Vi hade köpt in extra ljus. Vi hade köpt in eller hyrt in en extra bra ljudkille också. Så att den där ljudkillen kommer. Då är ju Tintin då, som normalt sett jobbade då, på frysen. Han vart ju lite så här rädd då i och med att vi skulle köra in en DVD. Så han sa, fan alltså, ni kanske skulle ta in någon som är ännu bättre liksom än mig. Och jag sa, okej, ja visst, men vi får hitta någon ljudkille om inte du hade lust att ställa upp då. Och då kom ju en ljudkille då som bara kör digitalbord. Och då står ju ett fett analogbord står ju där. Så han får liksom, du vet, mäcka om hela bordet och löda och allting och får inte in liksom alla liksom sladdar och alla mickar in i sitt nya i sitt digitalbord. Så vi fick liksom då specialköra liksom och hyra en jävla lastbil för att ta dit till frysen också då, naturligtvis. Och sen när vi då ska börja spela, då är ju inte alla kannorna heller in i ljusbordet. Så att de här fina ljuset som var gult, rött, blått. Ja, gult, rött, grönt tror jag det var. Så att de flesta kannorna var blå som vi använde då på det gigget. Så varje gång liksom då du ser Messia Marcolin inzoomad då när han sjunger, då är han blå som en smurf. Varje gång liksom på varje inklipp. Och där var så här Curse of Candlemass. Om vi inte hade gjort någonting, leave it. Du har en ljudkille där, du har en ljuskille, husfolket. Om ni hade använt dem så hade vi tjänat så jävla mycket pengar på allting. Och ingenting hade gått åt helvete heller. Men i och med att man bryr sig så går allt åt helvete.
Det blev dags för en lyssnarfråga. Och inte från vilken lyssnare som helst, utan från en av de kulturmecenater som stöttar den här podden via Patreon. Han heter Mårten Lundmark och bor i Hässelby. Han skriver så här.
Hej Mårten.
Hej Leif. Jag tycker framförallt att Nightfall är en svensk klassiker. Jag har två frågor. För det första, hur ser relationen med Messiah ut idag? Och varför funkade det inte trots minst två försök?
Ja, det är väl en bra fråga. På fråga ett så svarar jag. Igår fick jag faktiskt en inbjudan till hans födelsedagsfest. Som går av stapeln imorgon i Sundbyberg. På Bishop's Arms. Så det var svaret på fråga ett. Och svar på fråga två. Ja,
fråga två då är. Varför funkade det inte? Trots två försök.
Han är ju en fantastisk sångare och frontman. Men han är inte så jätteförtjust i teamwork eller demokrati. Så att om man ska vara med i Cannon Mass så kan man inte köra It's My Way or the Highway. Och jag kan fatta det lite grann. Att man kanske tycker liksom att man bör få ta lite plats och kunna liksom ha lite krav och sådär. Absolut, inga problem liksom. Men jag är så stort fan av demokrati, så att när liksom demokratin blir hotad, som vi har kanske just nu också, så funkar det inte. För att det är fem killar i ett band och då måste alla kunna få ha någonting att säga till om saker. Så att, ja, är man inte ett fan av teamwork så kanske man ska ha ett soloband.
Jag minns när ni firade ert 20-årsjubileum med en konsert på Kolingsborg i Stockholm. Det var 2007, tror jag. Ni firade två år för sent, för ni...
Ja, just det. Det släpade efter av någon.
Lite grann. Och ni hade massa gästvokalister.
Just
och Johan Lenkvist, som numera sångare, var med. Ni hade med Robert Lowe, som då var er ordinarie. Ni hade med Mats Löfven. Ni hade med Mikael Åkerfeldt från Opeth som gästsångare. Och ni hade med Janne Kristoffersson från Grand Magus. Och Thomas Wikström, som en gång ersatte Messiah. Och sen så sa du att nu är det dags för kvällens sjunde gästvokalist. Och då är det någon som vrålar så här: Messiah! Men in kliver Tony Martin från Black Sabbath.
Oh.
Det var ändå rätt fett alltså.
Ja, det var ganska roligt.
Du var tvungen att hitta någon från Sabbath för att få tyst på dem som står och skriker efter Messiah. Det var ändå...
Ja, alltså det är inte lätt att slå det liksom på något sätt. Så vad fan ska man göra? Men Tony Martin var coolt att han kunde komma och ville vara med faktiskt. Det var lite roligt.
Men det var en presskonferens också. Då sa du, jag saknar inte Messiah, gör ni? Men gjorde folk det varenda?
Ja, naturligtvis. Ja. De vrålar ju på honom i åratal, för fan. Så att, men det gäller... Alltså, hårdrock handlar ju om att hålla ett face utåt väldigt mycket. Väldigt mycket musik, inte bara hårdrock. Jag har pratat med Tobias, har jag för mig. Jag har pratat med Micke Åkerfeldt.
Tobias Forge, alltså.
Ja, och jag har pratat med Nicke Andersson om det här. Att man måste på något sätt... köra ganska mycket så här smoke and mirror som man ska liksom ha ett hårdrockband i vårat fall då. Du måste liksom kunna vara någon så här svengali liksom, och kunna liksom, från det här lilla så måste du kunna blåsa upp det till oerhörda proportioner också och ändå stå där och försvara liksom precis alltihopa som händer, även fast liksom han är bara någon jävla råtta från Väsby liksom som står där och försöker lura folk att du är the shit liksom. Så att,
en råtta från Väsby.
Jo, men det är lite så, du måste kunna ha den där liksom så här, skapa den här trolldomen, den här magin och försöka liksom blåsa lite rök liksom här och försöka liksom få det här att bli larger than life liksom. Det var ju det Kiss var så bra på.
Verkligen. Jag tror inte jag saknar Messiah i Candlemass. Däremot så kan jag verkligen störa mig på att det finns en komiker som heter Messiah Hallberg.
Ja,
som man pratar om. Och bara när jag hör hans namn tänker jag, wow, Messiah!
Ja, varför kan det namnet ifrån? Alltså copyright, vad fan nu då?
Det finns bara en Messias.
Jo, men han måste ju ha föräldrar som var Kenmas fans som döpte honom då till Messiah. Ja, alltså det är min teori, min privata...
Men Messiah själv sa en gång apropå sitt artistnamn att ja, men vadå, om hon kunde kalla sig Madonna, då kan väl jag vara Messiah?
Exakt.
Vet du om...
Han gick med sin mormor till pastors expeditionen och de ville inte låta honom döpa sig till Messiah då, för att pastors expeditionen drevs ju av prästerskapet. Då vart hans mormor arg och skällde ut honom. Vill pojken heta Messiah, ska pojken få heta Messiah. Och då fick han igenom det.
Wow.
Snyggt.
Undrar om Jonas Åkerlund har berättat för Madonna om Messiah och att han inspirerades av att hon heter Madonna.
Ja, mycket möjligt. De är kompisar, han och Madonna. Hon kommer att hälsa på ibland med ett jättefölje och massa hundar och massa så här yogis och yogamästare och snubbar. Så att,
har du hängt med henne? Någonting?
Nej, det har jag faktiskt inte. Han frågade mig faktiskt en gång. Fan, Madonna är ju stan. Liksom. Hon är på Sheraton, det är precis bredvid. Ska du med? Liksom. Så jag sa, nej för helvete. Så håll mig utanför det där. Fan, jag går och sätter mig och dricker öl någonstans. Så att, han tyckte det var skitjobbigt för hon hade bara ett sånt jävla posse med sig med så här shamaner och liksom, så här yogamästare och skitjobbigt. Ja, här är första låten på första Iron Maiden-plattan, Prowler. Det är också en låt som jag bara älskar fortfarande än idag.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja, det är lite lustigt att man på många år inte lyssnar på sina favoritplattor. Alltså man är så upptagen med livet just nu och man är så upptagen med att köpa nya saker
som man
inte lyssnar på, så att man glömmer att gå tillbaka liksom, till det som verkligen man verkligen tycker om.
Och det produceras ju mer musik i världen nu än det någonsin har gjort.
Ja, och det är så svårt att hitta rätt i djungeln också, för att det är så mycket som släpps. Så det är extremt så. Folk säger till mig hela tiden, ja men det finns ju så otroligt mycket nya bra doomband idag. Har du inte hört dem? Har du inte hört dem? Och de här spelade på Roadburn som var så jävla bra. De var så jävla tunga. Har du inte hört det? Liksom så här, men hur fan ska jag höra det? Liksom så här, det är ju liksom, jag kan inte plöja igenom 50 band.
Skriv upp det i din kalender. Alla nya bandnamn du hör när folk kommer fram och säger att de här var bra på Roadburn. Om du sedan lyssnar på det så kommer du förmodligen tycka att wow, det här är lika fett som det jag gillade när jag var 21. Nästan.
Ja, troligtvis. Eller, jag tror att det är så här. Om jag får 10 tips om nya doomband så tror jag nog i alla fall att jag skulle digga kanske hälften av dem. Och hälften kanske skulle gå bort. Det var ett doomband vi lirade med. Och för en gångs skull så tyckte jag faktiskt att ett förband var jävligt bra.
Vilka var det?
Ruby the Hatchet. Och de är på väg upp i staterna. De har tydligen någon video som är jättepopulär. Typ kanske en platta ute. Men det var ju bara så här, vi satt i logen liksom och de drog igång med en fet jävla orgel, en tjej på sång. Och sen var det liksom jävligt doomigt, lite psykedelia och liksom så här tidigt 70-tal. Och det var verkligen jättebra alltså. Så kom ihåg vad ni hörde först. Ruby the Hatchet.
Du nämnde i Sweden Rock Magazine att du har varit utbränd. Hur yttrade sig det?
Jag har jobbat för mycket under många år, så att jag... Oh, fan vad det... 10 år sedan ungefär så gick jag ju fett in i väggen. Alltså.
Och då har du ändå varit någon sån här
turbomotor
i decennier.
Ja, ja,
man tänker sig att en person som har kört så hårt i så många år inte riktigt kan bli utbränd. Utan det är något som händer nybörjare, jag vet inte.
Nej, det funkar så här att om du blir så jävla utbränd som jag tog mig inte upp i sängen överhuvudtaget. Jag tappar ju talet också och så. Då har det hänt flera gånger förut, för du kan inte bli så utbränd direkt. Men att det har yttrat sig, om du bara tänker efter, så har man säkert då haft en vecka där du har varit jättetrött och bara måste ta ledigt några dagar. Och sen har man haft en period på en vecka kanske där du bara måste ligga och slappa, till exempel på din semester. Och det blir värre och värre. Och du tänker inte ens på det. Till slut liksom så smäller det liksom och du går in i den berömda väggen som jag gjorde. Och varningstecknena fanns ju där. Jag är en polare då som är hjärtläkare till exempel. Så han sa ju det, du måste ju bara ta det lugnt liksom.
Har du haft ett annat jobb också vid sidan av Candlemass?
Nej, jag har varit fulltidsmusiker i 30 år alltså. Men det är ju så här, det är svårt för folk, det är ju en ny sjukdom liksom. Och när du pratar med det här med läkare, nu har man ju en mer förståelse för utbrändhet då. Det hade du ju inte för 10 år sedan till exempel. Det var ju en ny företeelse. Min läkare då på vårdcentralen då, han sa ju liksom, ja men du behöver röra på dig mer liksom. Du behöver ju bara slappna av, ska du gå långa promenader. Det ska du inte alls göra om du är utbränd. Men
varför inte det?
Nej, för att du orkar inte. Jag har ju gått i KBT i åratal liksom, nu. Och nu, för 1 år sedan eller 2 år sedan, så hade jag nog inte kunnat sitta här och prata med dig. För att jag orkar inte, jag har inte den energin. Nu har jag fått tillbaka kanske 80% av min energi. Men jag har ju fortfarande problem att åka till en studio varje dag i en vecka. Så jag får inrikta mig på att åka kanske måndag, onsdag, fredag. Och så får jag lägga in tisdag, torsdag som vilodagar. Eller så vilar jag måndag, onsdag, fredag och åker till studio då tisdag, torsdag. Så det är så jag har gjort den här skivan nu. För att jag har inte full energi liksom. Men allting handlar ju om mentalt, liksom, hur du hanterar det här också. Så att om du bara kan lägga in vila lite här och var. Och som jag gör intervjuer nu då. Mycket då via mail. Då får man till exempel skriva en timme på morgonen, så gör du hälften. Sen skriver du en timme på kvällen eller på natten. Och sen är du klar med den och då kan du skicka in den. För jag kan inte sitta i 2 timmar och skriva. För då är det tilt i min skalle.
Hur funkar det med låtskrivandet då? Påverkas det av det här också?
Nej, det funkar ganska bra faktiskt. För jag tillbringar så mycket tid i soffan. Och det är verkligen terapi. Liksom, vara i soffan med en akustisk gitarr. Kanske ha liksom någon kass Netflix-serie på. Och sen sitter du där med din gitarr liksom, och spelar. Liksom, och så,
du sitter med gitarren hemma och din fru sitter och scratchar skivor. Och
ja, det är faktiskt så bra beskrivet. Så kan det verkligen vara.
Är du med henne och DJ-ar ibland?
Det händer. Jag skulle eventuellt ha varit med henne på Rish här ikväll. Men nu lämnar ju barnvakten återbud. Så att nu blir det ju någon jävla frysrätt hemma istället. Och vi ska ju käka där också. Så att nu är det bara att hämta barn på dagis och hålla sig hemma. Och ta någon jävla nudelsoppa eller någonting ikväll. Så ser livet ut. Det är ömsom vin, ömsom vatten.
Du har mina sympatier. Leif, tack snälla för att du kom hit. Lycka till ikväll. Jag hoppas att ni kan hitta en annan barnvakt.
Ja, tack så jättemycket. Det har varit en ära att få vara här och prata av mig.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Leif Edling från Candlemass var hemma hos Drage. I can hear him sigh a soulless breath. In a sea of argent, a man called death. A ring of reapers gathering round my shrine. Life dust keeper, give me some more.